Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Det som följer är en av våra bidrag till ökad demokrati här i Tyresö. Det är nämligen ärendelistan för kommunstyrelsens majmöte. Och med mig som sakkunnig har jag Fredrik Saveståhl, tillika kommunstyrelsens ordförande. Och vi har drygt 20 punkter att gå igenom, Fredrik. Välkommen förresten.
Tack så jättemycket Leif, alltid lika trevligt att vara här.
Då säger jag så här, formalia, kommun, alltså punkt 1, kommundirektörens rapport maj 2018. Kommentarer?
Ja, och i vanlig ordning så berättar Bodo lite, som han heter, Bo Renman, lite välvalda delar av sånt som pågår i verksamheten, avrapporteringar. Jag tror att det bland annat är hur det går med vissa lokalplaneringsfrågor. Och om jag minns rätt så är det också lite ekonomifrågor om hur det har varit de första månaderna här under året.
Då hoppar jag, för det har med ekonomi att göra, hoppar till punkt 2. Ja, vi har ju 3 och 4 också. Det är årsredovisningar av olika slag. Södertörns brandförsvarsförbund, hur det gick 2017. Södertörns överförmyndarnämnd samma år. Och samordningsförbundet Östra Södertörn. Ja, du får väl berätta lite vad man gör och varför man har olika sådana här förbund av olika slag.
Precis, då är det så att brandförsvaret är ju någonting som vi gör gemensamt för 10 olika kommuner. De 8 Södertörnskommunerna plus Ekerö och Nacka. Och då har vi ett brandförsvarsförbund som heter SBFF med huvudkontor i Lindvreten i Huddinge. Och det här är årsredovisningen och jag tror att om jag minns rätt nu så gör vi ett överskott för förra året på om det var ett par hundratusen.
Har det brunnit mindre eller hur får man överskott?
Nej, det är så här att alla äger ju varsin andel av det här då, utifrån befolkning och hur stort det var från början och så vidare. Och sen så har ju då antalet utryckningar eller antalet ärenden de hanterar. Det behöver inte bara vara utryckningar, det kan ju också vara det fler kontroller och sånt där. Eftersom det finns, vi är helt enkelt många fler invånare, det är många fler hus som ska ha brandskyddskontroll. Det är många fler företag som ska ha brandskyddskontroll och så vidare. Det gör att vi har mer, eller förbundet har mer att göra och därför så behöver man nog putta till lite pengar där framåt för att vi har helt enkelt vuxit så att vi behöver fler brandmän och fler brandfordon och en station till någonstans och sådär kanske. Överförmyndarnämnden, det är en annan sån lagstadgad verksamhet som varje kommun måste ha en överförmyndare på något sätt och det är ju då personer som hjälper. Kan vara de som är äldre och dementa, kan vara de som på annat sätt har någon funktionsnedsättning som gör att de inte själva kan sköta om sin ekonomi. Så man kan behöva hjälp med det och då kan man få en god man och gode män övervakas då av överförmyndaren att de gör rätt så att säga. Och det här är en funktion som alla kommuner måste ha och vi har den gemensamt tillsammans med Haninge, Huddinge, Botkyrka och Nynäshamn om jag minns rätt. Så att det är inte alla kommuner på Södertörn som är med i detta. Men det här är ett sätt att se till att vi har ordning på det här och att det finns en professionalism i det och att det finns tillräckligt många som jobbar med det och att vi är tillräckligt bra på att rekrytera människor som är gode män eller annat genom att samarbeta.
Får man gå kurs då för att bli god man?
Ja, det har man väl rimligen någon form av kurs för. Jag får säga att jag är inte tillräckligt jätteinsatt i detaljerna här. Men man kan nog inte bara säga hej, jag vill bli. Man måste göra en prövning och en kontroll om den här personen är en oförvitlig medborgare så den inte sticker med tant Agdas besparingar. Samordningsförbundet Östra Södertörn är en samverkansorganisation där vi Tyresö medverkar tillsammans med Haninge och Nynäshamn. Länsförsäkringar skulle jag säga, men landstinget menar jag. Det är inte riktigt samma sak. Men landstinget och Försäkringskassan är med i detta och Arbetsförmedlingen också. Och den organisationen sysslar med att hjälpa människor som står lite längre från arbetsmarknaden att snabbt komma ut eller komma tillbaka, komma i rätt utbildning, komma i sysselsättning och så vidare. Och där är också tanken att om man lägger alla pengar i samma påse och raderar ut sådana här vi får inte prata med varandra för vi är olika organisationer i gränser så kommer man åstadkomma mycket mer för individen. Och det gör man faktiskt. Och båda de här två sistnämnda har ju då egentligen nollbudgeterat för att man ska säga att det som går in ska gå ut så att säga. Så att där hanterar man ju då pengarna på det sättet.
Då hoppar jag till punkt 5. Förvärv av del av Erstavik 6, alltså fastighetsbeteckning 6:1. Vad är det för någonting?
Jo, men här förstår du Leif. Äntligen kan vi nu säga köper vi en del av Skrubba och erövrar och växer som kommun även till markyta. Det är ju fantastiskt. Det är inte alla kommuner som förunnat att göra det. Och vi slapp shoppa en stridsvagn från något överskottslager och köra och ställa den borta i Älta och hota dem. Liksom. Utan vi har nu lyckats förhandla oss fram med Stockholms stad om att köpa in den här marken. Och det här är ju då det stora markområdet som är närmast motorvägen när man kör till eller från Tyresö. Det vill säga mot Tyresö centrum. Där det som man väl egentligen kan beskriva som ett större kalhygge helt enkelt, som har varit de senaste åren. Och där har ju vi då inlett redan 2014 faktiskt, tog vi kontakt med Stockholms stad och slog fast att Tyresö kommun är intresserad av att köpa den här marken, för den ligger alltså anslutning till oss. Den ligger då i Nacka kommun och ägs av Stockholm, och nu är vi då slutligen efter 4 år av tur fram och tillbaka överens med Stockholms stad om ett inköp av den här marken för, jag minns rätt nu, 68,2 miljoner. Det är inte vad vi tänkte oss, och det var absolut inte vad de tänkte sig, så att vi har mötts i mitten, lite närmare vårt bud än deras faktiskt. Och det här innebär ju då att vi tar över marken, och då kan vi också begära en gränsjustering gentemot Nacka, så att kommungränsen i framtiden ska gå mitt i motorvägen och inte korsa den som den gör idag, så att det som är på södra sidan vägen blir Tyresö och det som är på norra sidan vägen blir Nacka. Och det här är ju då ett väldigt intressant markområde som då kan utvecklas och som vi då kan styra utvecklingen av. Det är till exempel så att man skulle kunna flytta dit funktionen som finns idag. Brandstationen har varit uppe till diskussion tidigare att den skulle kunna flytta dit. De vill ha ett bättre läge trafikmässigt med av- och påfarterna som finns där till exempel. Och en också mer modern station som inte är fullt så stor som den nuvarande som de inte använder fulla ytan på. Men där kan man ju också då kanske flytta dit andra saker som tar upp mycket plats. Vad vet jag, bussgaraget skulle frigöra massor med mark i Petterboda för småföretag. Eller företagen på Skogsängsvägen, några stycken av dem skulle kunna, för att frigöra för bostadsområden där nere. De ligger ju illa till, det är inte så bra med industrier mitt i villaområdet som det har varit där i alla år. En annan variant är naturligtvis att man inte flyttar saker utan att man etablerar nya möjligheter för småföretag att finnas i den, på den här marken. Det finns också en diskussion om att man skulle kunna ha någon form av multi-idrottshall, inomhus, friidrott, skytte, massa såna här saker. Det finns flera idrottsföreningar och idrottsförbund som har hört av sig genom åren och varit väldigt intresserade av att göra något på den här marken. Det är ganska stor markyta mellan då grustagsvägen och motorvägen och den här av- och påfartscirkulationsplatsen vid Helvigslund. Så den rymmer en hel del. Sen är det också en liten remsa träd mellan Grustagsvägen och Lindalen. Och den tror jag är väldigt viktig att man understryker. Att det är en så kallad grön kyl. Så att den skogspartiet är inte så jättebrett. Men det skogspartiet ska då vara kvar. Och det blir då också en form av barriär mellan Lindalen och vad man än gör på den här marken. Som då naturligtvis inte ska vara störande verksamhet. Utan något som funkar väl i sammanhanget. Så det här är vi väldigt, väldigt glada för att vi äntligen kan komma i mål med. Det är jättebra för Tyresö.
Då hoppar vi till sexan då. Beslut om antagande av detaljplan för förskola vid Akvarievägen.
Precis, det är en helt ny förskola. Den ska delvis ersätta förskolan Båten som ligger grannen med ishallen i Tyresö centrum och som ska rivas om ett par år. Men det innebär också en utökning av antalet förskoleplatser här i centrumområdet, så att det är välbehövligt. Och den är nu färdig för att antas. Så den ligger då längst in på Akvarievägen, närmast grönstråket då, så att säga, ner mot Stimmets skola, fast det är ett utrymme däremellan kan man säga.
Sjuan. Beslut om rivning av byggnader inom fastigheterna Tyresö 1:787 samt Tyresö 1:540.
Det är i Tyresö strand, och där är det så att det pågår ju, Tyresö kommun köpte ju under de senaste decennierna upp den här marken, liksom mycket annan mark i Tyresö strand, och sen har ju den i olika omgångar bebyggts. Och nu pågår ju ett planarbete som förhoppningsvis ska komma i mål här innan sommaren när det gäller att då bygga mitt emot Strandtorget, det vill säga fortsättningen av Tyresö strands centrum kan man säga, Strandtorget då som är centrum, och det här är då mitt emot där, mellan Prästgårdsvägen och Apelvägen. Där det då planeras för ett äldreboende och för bostäder och viktiga lokaler som ett större bibliotek och en ny fritidsgård till exempel. Det ligger i vart fall två hus på den här marken. Det ena är den lilla så kallade strandträffen som ju inte är en fullständig fritidsgård utan en träffpunkt för ungdomar. Den ska ju då tillfälligt den verksamheten flytta till in i Tyresö skola eller något sånt där tills vi då har byggt, eller Wallenstam eller som ska bygga här har byggt, så att vi kan få en större riktig fritidsgård i Tyresö strand. Men sen ligger också en gammal förfallen villa på den här marken som då ska rivas. Och båda de här husen ska rivas. Inte nu på en gång, men det här är i alla fall ett beslut som behöver tas för att man sen, när den här detaljplanen så småningom vinner laga kraft, ska kunna komma igång med arbetet utan att behöva vänta på ytterligare tillstånd och ytterligare processer. Så det här är att ligga ett steg före kan man väl säga då, att man tar undanröjer alla möjliga byråkratiska hinder innan, och sen den dagen planen vill laga kraft så kan man komma igång med det här viktiga byggprojektet då, som bland annat då ska ge oss tillräckligt mycket äldreomsorgsplatser.
Då går jag till 8. Svar på remiss från Länsstyrelsen om rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall. Oj.
Ja du, det här handlar ju då om vad man ska tänka på, eller vad de anser att man ska tänka på, vad vi har för synpunkter på det och att om man ska... Förut brukar man ta hänsyn till så kallade 20-årsregn. Nu vill man ska ta hänsyn till så kallade 100-årsregn. Det vill säga att regn som uppstår en gång per 100 år när man bygger saker. Vad det gäller dimensionering av till exempel avloppsnät och sånt där. Då handlar det ju då om i huvudsak.
9. Svar på remissen förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad. Vad är det i Stockholms stad?
Ja, Stockholms stad har väl bett grannkommun ha en synpunkt på det här och det är väl bra därför att det handlar ju om framkomlighet. Vi ska ju samsas alla möjliga människor på vägarna och sen finns det också, i och med att det finns industrimark i Stockholm som ligger vid våran gräns, så är det också intressant hur de ser på logistiken och skrubbaområdet och de delar som ligger i Stockholm då. Och vi framför ju då i vanlig ordning att det är viktigt att de tänker på kranskommunerna. Det är viktigt att man hela tiden jobbar för bättre framkomlighet då. Och det här är gemensamt yttrande som vi lämnar in tillsammans med våra vänner i Södertörnskommunerna. Där vi då enats om vad vi gemensamt har att framföra om framkomligheten då.
10.
Vi kommer nog inte svara på den där faktiskt, om jag har förstått saken rätt.
Det handlar om grön infrastruktur, regional handlingsplan och vi avvaktar tills det finns...
Ja, jag tror faktiskt att den där punkten utgår, om jag nu är rätt informerad.
Den utgår härifrån i alla fall.
Ja, den utgår kanske från mötet också, ja.
11. Användning av lokaler på Björkbacken.
Ja, och då är det ju så att Björkbacken är ju, som de flesta vet, ett gammalt och slitet äldreboende och utdömt av Arbetsmiljöverket, så man får ju inte bedriva äldreomsorg där. Och därför har man ju då beslutat sig från socialförvaltningens sida att man vill ha nya lokaler för äldreomsorgen för att kunna ge en bra och värdig äldreomsorg till kommunens äldre. Och då kommer man ju då flytta ut Björkbacken i olika steg. En del människor har redan flyttat till den nybyggda Villa Basilica som blev väldigt fint. Och en del kommer så småningom att flytta till ett nybyggt kommunalt äldreboende som ska ligga här granne med radiostudion bredvid vårdcentralen som vi håller på med detaljplanen för just nu. Men då är frågan, vad ska man göra med de här lokalerna? För bara för att man flyttar ut de äldre för att det inte är en lämplig boendemiljö eller arbetsmiljö för liksom, de här personerna och vår personal, så är det ju inte så att lokalerna ska försvinna, utan man ska ju använda dem till andra saker. Och då pågår ett arbete nu om hur man ska fylla huset med innehåll. Tyresö bostäder äger ju huset och de är ju intresserade av att bygga om delar av huset till vanliga seniorlägenheter till exempel. Och det kan ju vara jättebra, det tror jag det behövs. Och det är ju någonting annat än äldreboende, men ett biståndsberömt sagt boende för äldre kan helt enkelt inte med gott samvete år 2018 se ut som Björkbacken gör. Liksom. Det är nästan som man får skämmas lite när man ser folk i ögonen på den punkten. Men i varje fall, sen så ska vi fylla det med andra saker. Och ibland så diskuterar man att man ska kunna ha en förskola i delar av huset, men också att man kan ha annan verksamhet i huset, kanske riktat till äldre då. Så att det pågår ett arbete med det.
Kan jag hoppa till 12?
Yes.
Då är det utökning av förskoleplatser vid Kumla förskola.
Ja, och i Kumla förskola, bakom det kryptiska namnet, gömmer sig det hus som innehåller både bibliotek och förskola vid Kumla skola i Trollbäcken. Och där är det så att vi nu äntligen, och jag har fått höra från Kultur- och fritidsnämndens förra ordförande att man snart 25 år har arbetat med och diskuterat om det skulle gå att flytta biblioteket till Trollbäckens riktiga centrum, det vill säga till Alléplansområdet. Och nu kan vi äntligen göra det. Det är glädjande. Så att det här innehåller två saker. Dels är det så att man flyttar då biblioteket från de nuvarande lokalerna till lokaler på Kumlaallé heter väl den gatan. Ner från Alléplan i riktning mot Kumla herrgård. Så ska man flytta in där i de lokaler som har varit daglig verksamhet för funktionsnedsatta som nu står tomma. Så dit kommer biblioteket att flytta i det första steget och då blir det uppfräschade lokaler. Sen i steg 2 kommer biblioteket att flytta till det hus som idag innehåller vårdcentralen, för det huset ska byggas ut så vi får både en större vårdcentral och möjlighet att ha ett större och bättre bibliotek i Trollbäcken som då ligger också då väldigt nära centrum istället för borta vid skolan. Vi märker på besökssiffrorna att det faktum att biblioteket ligger vid skolan gör att färre människor kommer dit därför att man går inte på biblioteket när man går och handlar i Trollbäckens centrum för att det är inte bredvid som man gör här i centrum eller i Strandtorget till exempel. Men då är det så att då kan man också göra förskola av hela det nuvarande huset, vilket innebär att man också får många fler förskoleplatser i Trollbäcken och det behövs verkligen. Det är ju, det föds en massa barn helt enkelt.
Ja. Det är för att det är en trivsam kommun kanske?
Ja, men det kanske det är. Och det är för att det är en väldigt stor generationsväxling i Trollbäcken. Det är ju många som har ägt villa väldigt länge som har börjat sälja villor och flytta till lägenheter och så vidare. Och då kommer det barnfamiljer istället.
13. Mm. Redovisning av uppdrag om användning av lokaler i gymnasiet.
Detta är ju också då ett stort hus som kommunen äger, själva gymnasiebyggnaden. Den innehåller ju flera olika verksamheter just nu. Det är både gymnasium och vuxenutbildning, men det är också SFI för nyanlända och det är, man jobbar också med arbetsmarknadsfrågor där. Och då är ju frågan, hur ska man långsiktigt använda det här huset? Ska man rusta upp det? Ska man bygga ut det? Ska man riva delar av det? Vad ska man göra med det? Det är en väldigt stor byggnad. Den är designad för att klara någonstans upp mot 1600 gymnasieelever. Det är från den tiden då alla gymnasieelever gick i gymnasiet i den egna kommunen, för man fick inte göra något annat så att säga. Så är det ju inte längre, utan de flesta gymnasieelever, en majoritet av ungdomarna i Tyresö väljer andra gymnasieskolor. Och vi har ju då i den nuvarande gymnasiebyggnaden så då bedriver man ju framförallt utbildning på de, säger man, yrkesförberedande programmen, säger man väl. Alltså fordon, el, bygg, den typen av saker. Väldigt bra utbildningar faktiskt som är populära. Men det är ganska små klasser och därför är det inte så jättemånga elever. Och då behöver man ju ha annat i huset. Och här har man då utrett fram och tillbaka många gånger hur man ska kunna göra om huset och vad man kan ha i det. Och då är frågan, hur mycket vill vi lägga ner i resurser, i pengar på detta? Det behövs grundläggande upprustning av huset till ett värde av 140-150 miljoner. Man behöver byta massa ventilation och sånt. Men man kan också då, om man lägger på lite mer pengar, göra en bättre entré, bygga om och omdisponera lokalerna så att man får en mer modern gymnasiemiljö och miljö för andra verksamheter som vuxenutbildning. Så då skulle en del av huset kunna friställas och hyras ut till någon annan eller säljas till någon annan för att vara en annan typ av skola eller företagshotell eller något sånt där. Eller också möjligen, om man inte ser behov av det alls, skulle man kunna riva det och sälja den marken och bygga bostäder. Det går också att få in lite pengar på att lägga bostäder i anslutning till gymnasiet inom ramen för det här Vettinge-projektet som har påbörjats. Så det här är en redovisning om hur långt man har kommit där, och nu kommer vi att jobba vidare här så att vi förhoppningsvis har ett, ska säga, färdigare förslag innan sommaren i alla fall.
14 då? Integrationsstrategi står det bara.
Ja, det är en beställning, därför att i kommunens budget, kommunplan från förra året om jag minns rätt, så står det att utvecklingsförvaltningen då, som är ansvarig för då nyanlända, skulle ha fått i uppdrag att ta fram en strategi för integration, och den är nu då färdig att klubbas av här. Och den har utarbetats då av gymnasiearbetsmarknadsnämnden och deras förvaltning, och den innehåller naturligtvis övergripande idéer. Vad är integration? Hur går det till? Vad är det vi vill åstadkomma? Jo, men vi vill åstadkomma situationer där människor lär sig svenska, kommer in i arbete och blir självförsörjande så fort som möjligt. Det är liksom själva övergripande idén, och då finns det också så här, vem gör vad, och att olika nämnder ska vara med och jobba, olika verksamheter ska vara med och bidra och jobba med detta, därför att man ska ta ett helhetsansvar då, så att säga. Men det viktigaste här är ju verkligen att understryka för alla att det här är inte, det är inte kommunen som bara bjuder på detta så att säga, utan varje individ har ju ett eget ansvar för att se till att det funkar. Har man flyttat hit eller blivit anvisad hit eller kommit hit, det är klart att man har ett eget ansvar att delta i det här, att lära sig språket, att försöka hitta arbete och så vidare. Vi kan hjälpa till, vi kan vara en stöttning och stå för en del av det här, men det är upp till individen väldigt mycket också. Och då är det väl så här, det är väldigt mycket arbetslinjen gäller, alla ska kunna försörja sig själva, ju fortare ju bättre, för det blir billigare för skattebetalarna och mycket bättre för individerna. Historiskt har vi varit duktiga på det här i Tyresö faktiskt, men normalt historiskt har vi också å andra sidan kanske tagit emot 30-40 nyanlända per år, och nu har vi ju under några år tagit emot många fler. Det är därför det kanske är viktigare att man verkligen jobbar väldigt strukturerat och effektivt nu då, så att säga, när det handlar om fler människor, så att vi får samma goda resultat.
Men det konkreta innehållet, det får vi vänta. Alltså man kan ju ha önskedrömmar om att allting ska bli bättre, men vad det konkret ska göra för att...
Ja, det finns ju då ett antal konkreta punkter i det här om vad ska den förvaltningen göra, vad kan den nämnden göra, hur kan vi det civila samhället bidra, får vi mer föreningar, vad gör skolan till exempel och sådär va. Men också sånt som att det är klart att man måste delta i SFI, man kan inte... Kan man kombinera, om man har små barn, kan man ändå kombinera att lära sig språket utan att vara föräldraledig hela tiden och den typen av saker. Man måste ju fundera över sånt där, för att ju snabbare man kommer igång, ju bättre brukar resultatet bli.
15. Redovisning av uppdrag att utreda möjligheten att starta en skrivar-författarskola i kulturskolans regi.
Just det, det här, om jag minns rätt, kommer, var det väl så att det kom in en motion för ett tag sedan som behandlades och som vi sa ja till att man skulle utreda det här. Jag tror, om jag minns, kan ha varit från Vänsterpartiet faktiskt. Om det var ett annat parti får de nu förlåta om jag har fel här, men det är inte så vanligt att vi bifaller motioner, men det gjorde vi. Och då är det meningen att man ska framförallt komma igång med en sån här kurs inom kulturskolan då, som riktar sig till barn och ungdomar.
16. Mm. Ändring av förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund med anledning av ny kommunallag.
Ja, kommunallagen har ändrats och det här är ju verkligen en kioskvältare då. Det här handlar om att man ska ha en ny digital anslagstavla.
Spännande.
Säger kommunallagen, och då måste man ändra förbundsordningen i alla förbund. Vi har redan ändrat vår egen, vad säger man, arbetsordning för själva kommunen då, för Tyresö, hur det här ska gå till.
Mm. Spännande att vara politiker ibland.
Ja, stundtals är det ju det.
17. Förlängning av förordnande som borgerlig vigselförrättare.
Ja, det har vi ett antal, och då får man vara det ett antal år åt gången, och sen om man vill fortsätta så kan vi då förlänga det. Och här är då två personer som vill fortsätta vara borgerliga vigselförrättare som då ska fortsätta få vara det. Ulrika och Anki. Jag brukar alltid skämtsamt fråga dem, kollar folk upp hur många som har skilt sig innan de bokar er eller inte liksom? Men de har inget riktigt bra svar på det.
18. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.
Ja du,
formalia.
Arbetsmiljöuppgifter handlar om nu, jag tittar i pappret här. Det står att med anledning av att kommundirektören har uppdaterat och fastställt riktlinjer för delegation av arbetsmiljöuppgifter enligt uppdrag från kommunstyrelsen behöver kommunstyrelsens delegationsordning revideras. Ja, herregud,
ja. Ja, det är som vi sa tidigare, det är spännande att vara politiker ibland.
Så är det.
19. Svar på motion om att utöka antalet träffpunkter för pensionärer.
Ja, det kan man väl kalla en favoritrepris. För första har det kommit tre motioner om det här tidigare, och de har dessutom resulterat i att vi har alla gemensamt i kommunfullmäktige beslutat om att införa en träffpunkt för pensionärer. Men ändå så tyckte Sverigedemokraterna att de skulle skriva en motion om samma sak. Så att den ska nu behandlas, och då blir den naturligtvis besvarad, för att det finns ju redan ett beslut om att starta en sån här verksamhet. Den kommer att starta här under året.
Mm. Då går vi till nummer 20. Svar på motion om Tyresövallen.
Ja, här är det också lite grann, inte riktigt på samma tema, men nästan. Det var så att först fanns det ett förslag på hur man skulle bygga om Tyresövallen, och då var vi lite oeniga om det, och då skrevs den här motionen, och så därefter kom vi överens om hur vi tillsammans skulle göra mellan ganska många partier, även då Socialdemokraterna som har skrivit den här motionen. Men då hade de redan hunnit lämna in den här motionen, så att säga. Så att den kommer då att
besvaras.
Vi kommer att anse den första delen besvarad, som handlar om att bygga om läktaren. Alltså huvudläktaren på fotbollsplanen är ju alltså den läktaren med tak, som jag tror de flesta vet vilken jag menar då. I tidigare skede så skulle den inte bli större, men sen gjorde vi en överenskommelse mellan Alliansen och Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Undrar om Vänster var med också kanske. Jag säger att Vänster var med, vi bjuder dem på det om de inte var med, men jag tror de var med. Att vi skulle göra en större läktare, det vill säga att man ska egentligen riva den befintliga läktaren och göra en längre läktare med ytterligare något trappsteg på, så att man rymmer fler publik under tak om fotbollen skulle få ökade behov. Så att det kommer att bli av, och då kan vi anse det besvarat, för det finns i den gemensamma uppgörelsen vi gjorde då kring ishallen och allt sånt. Och där blir det också en ny läktare mot ishallsväggen, mot fotbollsplanens kortsida, för den nya ishallen då. Som blir väldigt fin kommer ju att stå där C-planen ligger idag. C-planen är alltså sjumannaplanen som man spolar is på vintern, och den ska i sin tur flyttas upp så den är bakom gradängläktaren mot Tyresövägen. Och i det här ingår ju också då att alla de här föreningarna som är där får nya förråd och nya kanslilokaler inne i ishallen. Och det är den andra delen av motionen, frågan om huruvida fotbollen skulle ha sin egen kanslilokal någon annanstans på området. Men det har vi då sagt nej till, därför att i den här uppgörelsen finns ju då att föreningarna ska ha sina kanslier in i ishallen. Däremot är det så att om fotbollen vill så kan de under den här nya läktaren ha fler förråd till exempel. Och också för den som kommer ihåg när Tyresö FF:s damer spelade i Allsvenskan och de hade den här uppbyggda plockepinnläktaren mot motorvägen, så hade de ibland ungdomsspelare, tjejer som stod och sålde fika där under, så att man inte behövde nödvändigtvis gå hela vägen bort till kafeterian. Och det kan man göra även under den nya läktaren då, så att säga, att de, ja, så att man inte behöver gå till kaféet i ishallen om man bara vill köpa en dricka eller en kaffe eller så i pausen. Men det kommer ju att finnas också ett fint café. Restaurang in i den här ishallen med glasvägg delvis ut mot fotbollens planen, så man skulle kunna då se match därifrån också. Så att helhetsmässigt så tror jag de flesta är nöjda med den här dealen vi gjorde tillsammans, uppgörelsen tillsammans om Tyresvallen. Men det här handlar ju då om det.
Mm. Kan vi hoppa till 21?
Ja.
Då blir det en motion också. Det är svar på motion om överfulla återvinningsstationer.
Ja, och det är ju faktiskt ett kärt ämne för många att klaga på, och det håller jag med om att man ska klaga på. Det är ju, och det, nu får vi ha lite samhällsupplysning här då, att det är inte Tyresö kommun eller kommunerna i Sverige som ansvarar för de här återvinningsstationerna, utan det gör Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB, och det är ett spännande företag som då har i uppdrag att se till att tidningar och förpackningar och plast och glas och allt vad det här samlas in. Och därför ställer man upp såna här återvinningscontainrar här och där. Vi har på många platser, eller ja, inte många, men det finns ett antal runt om i Tyresö. Och i varierande grad brukar det klagas på hur de här sköts om och städas, hur ofta de töms och om man snyggar till runt om dem, så att säga. Och då har man synpunkter, då ska man gå in på kommunens hemsida och så ska man söka efter det här, och sen ska man hitta då telefonnummer och kontaktuppgifter till den här FTI då, som de heter. Sen så skickar man klagomålen till dem. Så att de får veta att vi är missnöjda. Vi kan då göra mer. Vad kan vi göra mer? Jo, vi kan ju naturligtvis från kommunens sida också framföra synpunkter och klaga på dem. Vi kan till och med komma med vitesföreläggande, alltså form av böter, och säga om inte ni städar nu så kommer det att kosta er pengar. Liksom. Och det jobbar vi med. Kanske inte så ofta som den killen från Miljöpartiet här som har skrivit motionen tycker, men vi gör det ibland i alla fall. Och nu har vi haft en diskussion i förvaltningen och man har också sagt att vi ska ta lite mer grepp om det här, för att försöka tvinga de här FTI-människorna att sköta det här bättre, för att det är ett irritationsmoment och det stör många Tyresöbor. Det ska vara snyggt här, helt enkelt. Men vi kommer i alla fall anse motionen besvarad, för att det är ett pågående arbete och inte helt hundra vårt ansvar, så att säga.
Mm. 22. Svar på motion om att återskapa äkta valfrihet inom hemtjänsten.
Det här är en socialdemokratisk motion. De föreslår då att vi ska sluta tillämpa valfrihetssystemet LOV, alltså lagen om valfrihet. LOV innebär att om man är en hemtjänstutförare så kan man säga att om man kan visa att man lever upp till kommunens kvalitetskrav och att man kan utföra hemtjänst i kommunens, vad säger man, timtaxa, så blir man certifierad och då blir man med i systemet, och då kan man välja då som brukare, som kund, som hemtjänsttagare kan man välja den aktören, och nu finns det, vad är det, 5, 6, 7 aktörer plus kommuner att välja på. Socialdemokraterna föreslår att vi går tillbaka till den modellen vi hade innan, det vill säga att man har upphandlat enligt lagen om offentlig upphandling, det vill säga att man då upphandlar ett antal aktörer. Man säger att utöver kommunen ska det finnas 3 aktörer och de ska leva upp till det här. Eller 5 aktörer tror jag vi hade i det gamla systemet, var det väl kommuner plus 4 då. Nu är det ju så att i LOV-systemet så kan vem som helst som lever upp till kraven anmäla sig löpande. I LOU-modellen så upphandlar man ju då, och så har man de här aktörerna under en viss tid. 3 år, 5 år, 7 år, och sen när den tiden löper ut gör man en ny upphandling, och då kan det vara samma företag eller någon annan som vinner, så att säga. Vi tycker att LOV är bra, de verkar tycka att man ska följa LOU. Vi har majoritet, alltså kommer vi att försöka avslå den här motionen och använda den modell vi har. Sen ska jag inte ge mig in i några andra recensioner om varför de tycker så här. Det kan ni gärna fråga dem om.
Ja, för att det här ärendet är en asterisk på. Det betyder ju att det kommer upp i kommunfullmäktige. Ja. Och det är om 2 veckor ungefär.
Bra att du säger det. Alla motioner behandlas ju i kommunfullmäktige. Därför att de är inlämnade till kommunfullmäktige. Så det är väldigt viktigt att komma ihåg. Och då kan vi ju då diskutera frågan där.
Då tar
så
jag...
då får man, om man lyssnar då på radion när fullmäktige är, eller när det går i sändningslingan, då får man ju höra vad som sägs om detta också.
Ja, det är ju en direkt sändning. Ja.
Okej, okay, om man inte har möjlighet att höra live på Tyresradion, vilket absolut är det bästa, så kan man se det efteråt i webbsändningen på kommunens hemsida. Fick jag göra dubbelreklam där.
Ja. Okej okay, då. 23. Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen maj 2018. Det är väl också så här standard?
Ja, det är formalia, och det är ju så att kommunstyrelsen delegerar ju beslutsmakt till underlydande instanser.
Och det är inget konstigt där nu?
Nej, det tror jag inte.
24. Kommunstyrelsens meddelanden maj 2018.
Ja, här är det då roliga små saker som kommer till kommunen. Kallelser och information och protokoll och annat sånt som finns tillgängligt då, inte bara för politiker utan också för allmänheten, eftersom handlingarna är offentliga och diarieförs.
Då, Fredrik, ber jag få tacka för informationsflödet.
Tack själv, Leif.
Då ses vi kanske efter sommaren.
Det gör vi säkert i något sammanhang.
Ja, ha det bra.
Ha det bra.
Och tack. Det här var Fredrik Saveståhl som redogjorde för kommunstyrelsens ärendelista i maj 2018. Tack för att ni lyssnade.